Idag ska vi då titta på det här med Jesu återkomst lite sett ur uppenbarelsebokens perspektiv. Men innan vi då öppnar uppenbarelseboken så ska vi slå fast några viktiga saker. Och det är lite som jag sa igår att i Bibeln så står det ju på olika sätt att Jesus ska komma tillbaka och hur han ska komma tillbaka. Och detta ska vi läsa om här nu då i Apostlagärningarna. Kapitel 1, vers 6-11. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne för att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er så ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Och medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem och de sa: Ni män från Galileen, varför står ni här och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma tillbaka igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Det är viktigt att komma ihåg. Han kommer inte på något annat sätt. Och så Matteus 24, som vi har rört oss mycket i då, vers 29-31. Och Jesus säger detta då: Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med stark basun ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra. Och här ser vi då ju också att han kommer fullt synlig och med stor makt. Då kommer han i den makt och härlighet som han egentligen äger, men som han avklädde sig då han kom första gången. Sen kan vi ju läsa i Zakarias bok då, kapitel 14 till exempel, där man ser ju lite mer detaljer om Jesu återkomst. Och trots såna här tydliga profetior i Bibeln så talar man ganska lite om Jesu återkomst idag. Det verkar som man inte riktigt vill tro på det här, eller så skäms man lite för det. Och jag sa väl detta igår också, att det här är ju ett centralt budskap i Bibeln med Jesu återkomst. Och då måste ju det här få vara liksom en central del i vår tro också. Sen vet vi att när Jesus kommer tillbaka, då är denna tidsåldern slut. Och så bryter in en ny tidsålder, och den brukar vi då kalla för tusenårsriket. Och jag tycker så här, att är man nu en sann kristen så behöver man ju inte vara rädd för Jesu återkomst på något sätt. Utan Jesus säger ju det, att om ni tror så har ni evigt liv. Vi har fått det liksom insatt på kontot redan här och nu. Så man ska inte vara orolig för Jesu återkomst, utan den ska man se fram emot och glädjas åt. Och man kan tacka för den, och det är vårt hopp. Det är då vi ska förvandlas till en rättfärdighet, kan vi säga. En fullständig, fullkomlig karaktär. Och bli honom lika just när det gäller karaktären. Så det här... Om Jesus ska komma tillbaka och hur han kommer, så det tycker jag inte man behöver sysselsätta sig med och gräva så mycket i. Liksom. För det står ju ganska tydligt då. Sen är det ju så här att när Jesus kommer då, det har ju varit en stor fråga. Och det kan man ju fråga sig hur det ligger till med det. Och då är det faktiskt så att vi ska faktiskt kunna ana oss till att han är i närheten. Att hans återkomst är nära. För Jesus sa ju så här, med tanke på alla de tidstecken som radades upp. Matteus 24 igen och vers 33. På samma sätt: vet ni när ni ser allt detta att han är nära och står för dörren? Va? Vi ska veta veta när han är nära. Det tycker jag många inte riktigt har tagit till sig. Men tänk nu på en väldigt intressant sak som är 100% logik. Utifrån detta, då ska vi ju även kunna veta när han inte står för dörren. Eller hur? Jag kan inte få ut något annat ur det här. Liksom. Det är ren skär logik och bibelförankrat. Och om jag läser om alla tidstecken som finns och texter om yttersta tiden och så vidare i Bibeln, så känner i alla fall jag att nej, han står inte för dörren idag. Det är en del som ska hända innan Jesus kommer tillbaka och hämtar oss. Och det är ju det vi brukar kalla för uppryckandet då. Och där kan man ju tvista om när det ska ske, men det tycker jag Bibeln är tydlig. Men jag kommer till det sen också. Så jag tror det är några år kvar innan vi kan börja känna att ja, nu står nog Jesus för dörren. Men det står också i Bibeln att dag och stund, det är detsamma som timma, det ska vi inte kunna veta. Men det står inte att år och månad, det kommer ni aldrig att veta. Men dag och stund ska vi inte kunna veta. Men vi ska kunna ana att nej, nu är det nära. Nu är det äntligen nära. Och så vill jag bara säga det också, att blodröda månar, det har ingenting som helst att göra med den tid vi nu befinner oss i. Jag ska säga lite mer om det sen. Det har ju varit lite på tapeten. Nu ska vi öppna uppenbarelseboken och så ska vi börja i kapitel 1. Vers 7. Se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom, även de som har genomborrat honom. Och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Och här har vi ju en bekräftelse på det som vi läste tidigare om Jesu återkomst, och att han kommer fullt synlig och på samma sätt med molnen då. Och här nämns ju också det judiska folket som att de som har genomborrat honom. Och det för oss då till Zakarias 12:e kapitel. Vi kommer att läsa en del sådana här parallellställen. Vers 9-10 i Zakaria 12. På den dagen tänker jag utrota alla hedna folk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja över honom som man sörjer ende sonen, och de ska gråta bittert över honom som man gråter över sin förstfödde. Och här säger alltså Gud i Gamla testamentet att det är mig som de har genomborrat. Det är starkt. Och när judarna då inser vem Jesus är, eller var, de kommer ju att tänka tillbaka 2000 år, så kommer de att bli helt förkrossade. Det står ju mer där om hur de kommer sen gråta bittert och sörja liksom stam för stam. Och som vi såg tidigare i uppenbarelseboken, ska vi se var vi var, ja, 1 och 7, så ska alla folk jämra sig när de ser Jesus komma. Och vi såg ju även det i Matteus 24 och 30. Och varför jämra sig då folk vid Jesu ankomst? Ja, en liten ledtråd har vi ju här i Zakaria 12. Eftersom alla hedna folk då uppenbarligen har dragit upp mot Israel och Jerusalem, och anförda av antikrist, så har de kommit för att en gång för alla göra slut på det judiska folket. Och de flesta då ute i världen har ju då tyckt att det har varit ganska tryggt och gott under antikrists styre. Vi läste detta igår från första Thessalonikerbrevet kapitel 5 vers 3. När folk säger fred och trygghet, då drabbar undergången dem lika plötsligt som verkarna hos en kvinna som ska föda. Och de slipper inte undan. Och vi ska se mer om detta också, för Jesaja avslöjar en del för oss hur det blir vid Herrens dag, eller den dagen. Och det är Herrens dag och den dagen, det är ofta begrepp som syftar på den dag då Jesus kommer tillbaka. Och då ska vi läsa ifrån Jesaja kapitel 2, vers 12-22. Ty Herren Sebaots dag ska komma mot allt stolt och högmodigt, mot allt som upphöjt, och det ska bli förödmjukat, mot alla Libanons sedra, de höga och upphöjda, och mot Basans ekrar, mot alla höga berg och alla stolta höjder, mot alla höga torn och alla fasta murar, mot alla Tarsis-skepp, ja, mot allt som är vackert att se på. Människornas stolthet ska slås ner och männens högmod förödmjukas. Herren ensam ska vara upphöjd på den dagen, och avgudarna ska fullständigt försvinna. Man ska fly in i klippgrottor och jordhålor och fruktan för Herren och hans höga majestät när han reser sig för att förskräcka jorden. På den dagen ska människorna kasta bort till mullvadar och fladdermöss, de avgudar av silver och de avgudar av guld som de har gjort åt sig för att tillbe. De ska fly in i klippskrevor och in i bergsklyftor av fruktan för Herren och hans höga majestät när han reser sig för att förskräcka jorden. Förlita er inte på människor som bara har en vindpust i sin näsa. Vad är de att räkna med? Och vi ska även läsa lite om vad som kommer att hända antikrist vid Jesu återkomst. Vi läste även detta igår. Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2, vers 8. Sedan ska den laglösa öppet träda fram, men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Och Jesus ska alltså förgör antikrist då när han kommer. Och jag tycker det är en bättre översättning den som man hittar i King James. King James är ju en bra översättning i det mesta, tycker jag. För poängen i den här texten är ju inte att Jesus ska bli synlig vid sin ankomst, utan att hans ankomst blir så mäktig och stark liksom, så att det tar knäcken på många ogudaktiga. Och det stämmer också bättre med grundtexten, tror jag. Och det står så här i King James, samma text då. Then shall the wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Det är lite annat. Vi har ju en bibelöversättning i Sverige som heter Reformationsbibeln, som jag tycker är lite märklig där. Det är ju många som gillar den, och jag läser den också. Men där står det vid Jesu synliga ankomst. Och det är en konstig översättning. Det skulle ju på något sätt antyda att han också kommer osynligt. Så det är en dålig översättning, och den andas nog faktiskt lite pretriblära, den översättningen. Men the brightness of his coming, det är det som är liksom det stora. Så då kan man ju konstatera här att det är inte så konstigt att folk jämrar sig när Jesus kommer. De har ju dyrkat och prisat den här antikrist, va? Och de har ju trott att han är gudomlig, och så har alla jordens folk varit i färd med att tillintetgöra det judiska folket, kvarlevande i Israel. Och tänker då, mitt i allt detta så kommer den Jesus som man har föraktat eller liksom förtalat och sett ner på världens befolkning då, va? Man har bortförklarat honom på olika sätt. Mitt i detta så kommer den Jesus. Och tänker vilken chock det blir för alla då. Och då är det ju inte undra på att folk blir knäsvaga och jämrar sig. Och det står ju också att alla knän ska böjas Och i det här fallet så blir det ju av total förfäran och fruktan. Och om inte vi då är redan uppryckta så faller ju vi ner på knä och bara säger tack Jesus att du är tillbaka. Men vem är Jesus? Han som kommer tillbaka. Och då ska vi gå vidare till Uppenbarelseboken 1 och 8. Kapitel 1, vers 8. Nu gäller det att hänga med lite här i logiken då. Jag är A och O, säger Herren Gud. Han som är och han som var och som kommer. Den allsmäktige. Det är alltså Herren Gud allsmäktig. Han är A och O. Sen läser vi vidare vers 17 och 18. När jag såg honom föll jag ner död för hans fötter och han lade sin högra hand på mig och sa, var inte förskräckt. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheternas evigheter och jag har nycklarna till döden och helvetet. Och det här är ju Jesus som säger det, va? Jag var död. Och han är alltså den första och den sista. Och så ska vi gå till Jesaja igen, kapitel 44, vers 6. Så säger Herren, Israels Gud, och hans återlösare, Herren Sebaot. Jag är den första och den sista. Eller jag är den första och jag är den sista. Utom mig finns ingen Gud. Så säger då alltså Herren Sebaot att han är den första och den sista. Och han är ju också A och O då. Och nu ska vi jämföra detta med vad Jesus säger i kapitel 22 i Uppenbarelseboken, vers 13-16. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder. De ska få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de ogudaktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. Kan det finnas mer än en som är den första och den sista och A och O? Nej, det går ju inte. Och det här, av det här bland annat, och det finns väldigt mycket annat, så förstår vi ju att Herren Gud i Gamla testamentet och Jesus är densamme. Det är en och samma gudomlighet. Och detta är faktiskt vad jag tycker en av de största hemligheterna i Bibeln. För att alla vill inte se detta. Och alla kan inte se det. Och en del vägrar att se det. Men detta är underbart att upptäcka vem Jesus är. Tänk vad mäktigt för judarna när Jesus kommer. Här är våran Gud som vi föraktade när han kom första gången. Man förstår att de kommer att börja gråta. Nu ska vi hoppa till kapitel 3 i Uppenbarelseboken. Vi går liksom sakta fram och tar sådana här ställen som handlar lite om Jesu återkomst. Kapitel 3, vers 3. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört och håll fast vid det och omvänd dig. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Det här ska vi jämföra med vad Paulus skrev i sitt första brev till folket i Thessalonike. Första brevet då, första Thessalonikebrevet kapitel 5, vers 1-5. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda. Och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Tänk den där filmen som en del har sett och som heter Som en tjuv om natten. Och så blev jättemånga livrädda, va? Men den logiska slutsatsen här blir ju då att håller man sig vaken, läser Bibeln, hänger med i vad som händer, då kommer man inte uppfatta Jesu återkomst som en tjuv om natten. Liksom. Man kommer inte bli överraskad. Gud har inte utlämnat oss liksom till den här överraskningen. Utan som vi läste innan, vi ska ju kunna veta när hans ankomst är nära och står för dörren. När någon står och ringer på dörrklockan, då är man ganska nära. Eller hur? Du? Det är bara att öppna. Ringer inte på dörrklockan, ja, då kan vi vänta lite. Man ska ju inte såklart lägga sig på sofflocket och säga då lägger jag ner ett tag här nu. Det är så jobbigt att läsa Bibeln. Utan om du håller dig vaken ska jag inte komma som en tjuv över dig. Så hoppar vi till vers 11 i kapitel 3 i Uppenbarelseboken. För det här är ju intressant. Jag kommer snart. Håll fast det du har så att ingen tar din krona. Och i Uppenbarelseboken kapitel 22, vers 7 och 12 och 20 så säger Jesus också detta att jag kommer snart. Ja, men hur stämmer det då med det vi har pratat om nu? Men om man tittar i den grekiska grundtexten där för ordet snart så är det taxu eller taxo. Och det har översatts stå till snart här, men det stämmer inte så bra. Utan det betyder egentligen snabbt eller hastigt. Jag kommer hastigt. Och det kan också översättas med utan dröjsmål. Han kommer när han har sagt att han ska komma. Liksom. Det är utan dröjsmål. Det är ju som om någon säger till er, ja, jag kommer om 3 månader då på fredag klockan 20. Och då kommer han på fredag klockan 20 och han kommer utan dröjsmål. Liksom. Men det är ändå inte snart. Så att det här vill ju alltså säga oss att Jesus kommer hastigt och han kommer plötsligt och överraskande. Men det är så för dem som inte håller sig vakna. Då blir det väldigt överraskande. Gud har inte utlämnat oss till att det ska bli en överraskningseffekt. Och vi kan jämföra detta med vad vi läste i första Tess 5, vers 2-3. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet och drabbas de av undergång. Lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda och de slipper inte undan. Så det, här har vi liksom det är det plötsliga med Jesu återkomst som är budskapet här. Han kommer lika överraskande som Noas flod kom. Och det ser vi också här i Matteus 24. Vers 37-39. Ty som det var i Noas dagar så ska det vara vid människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden. De åt och drack och gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara. Och det här tycker jag en del läser detta fel, för det här handlar inte om hur syndigt det var vid Noas tid. Det står ju inte så mycket där liksom om att de syndade och levde rullan och söp och var ute och dansade. Nej, utan det står att det är vardag. Det rullar på, de gifte sig åt och drack och blev bortgifta och så vidare. Det är vardag. Och plötsligt så kom syndafloden och lika plötsligt så kommer Jesus att komma tillbaka. För de blir alltså väldigt överraskningseffekt. Men bevarar vi vår bibeltrohet och vaksamhet då, så kommer inte vi att bli överraskade. Vi ska ju veta, som sagt, när han står för dörren. Men dag och timma har Jesus sagt att det vet vi inte. Det kan vi inte veta. Sen ska vi gå till fortsätta i kapitel 3 i Uppenbarelseboken och titta på vers 10. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Och det här bibelordet använder ju då en del för att försöka påvisa att vi skulle bli uppryckta före det att antikrist trädde fram. Och att vi då skulle slippa vara med om den svåra tiden. Och jag har fått det från folk som säger, ja men tror du verkligen Gud skulle utsätta sitt folk för sådana hemskheter? Ja men kristna i Nordkorea då? Som bor i koncentrationsläger? Det tillåter Gud. Och det stämmer inte en sån tolkning med summan av Guds ord. Och tittar man även här i grundtexten så får man en annan bild. För det här handlar om att vi ska hållas oskadda under den här prövningens tid. Alltså att vi ska bevaras. Vi kommer att bli utsatta för förföljelser och så vidare. Va? Men vi ska bli bevarade under den här tiden. Vi ska inte gå förlorade. Jesus ska hålla oss vid liv, hålla oss, alltså vår tro vid liv och så vidare. Och det är ju sant att vi kommer att bli bortryckta undan den vrede som Gud kommer att uttömma över jorden vid Jesu återkomst. Det är sant. Men vi kommer inte att bli bortryckta från det som vi då brukar kalla för vedermödans tid. Som vi ibland då tolkar att den är 7 år. Och lär er en sak om ni inte har hört detta innan. Man måste hålla isär vreden och vedermödan. Det är 2 olika saker. Vedermödan, det är liksom tiden under antikrist. Det blir svåra tider på många sätt. Vreden sker vid Jesu återkomst och som är en dom över världen. Den slipper vi. Sen ska vi gå vidare till Uppenbarelsebokens kapitel 5 och 12. Roligt när man får såna här sms. Har det gått bra för er på mötena? Var det mycket folk? Ja, får vi göra det. Det surrar till precis här. Ja, det är positivt att kunna säga. Ja, det har varit jättefint. Ja, läste jag. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Här ser vi ju då att Jesus är värdig att få ta emot äran. Och med tanke på vad jag sa innan då om Jesu gudomlighet, så ska vi jämföra detta med vad Gud säger i Jesaja kapitel 34, vers 8. För min egen skull, ja för min egen skull, gör jag det. Ty hur skulle jag kunna låta mitt namn bli ohelgat? Jag ger inte min ära åt någon annan. Och här ser vi också liksom det här. Gud och Jesus är ett. Nu ska vi hoppa vidare ända till kapitel 19 då i Uppenbarelseboken, vers 69. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska, och de sa: halleluja, Herren vår Gud, den allsmäktige har blivit konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Åt henne har givits att klä sig i skinande rent linnetyg. Linnetyget är de, vad står det? Heligas rättfärdighet eller något sånt där ska det stå där, va? Och ängeln sa det till mig: skriv, saliga är de som är bjudna till lammets bröllop. Nu har vi kommit bort där. Och här kan man ju fråga sig, vem är bruden? Och vilka är de inbjudna? Och ni vet ju att det finns många sånger som handlar om de kristna som bruden. Liksom, brudskaran och så vidare. Men egentligen så står det aldrig i Bibeln att de kristna är bruden. Det är istället det judiska folket Israel och Jerusalem som omskrivs som hustrun eller bruden. De tre liksom är oskiljaktiga. Och vi kristna är då snarare de som är inbjudna till bröllopet. Och vi kan ju då uttrycka det så också som att vi är inympade i det äkta olivträdet. Och det trädet är ju då det judiska folket. Och för att ni ska se att det stämmer på något sätt, va, så ska vi läsa Uppenbarelseboken kapitel 21 och vers 2 och sedan vers 9-10. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. En av de sju änglarna med de sju skålarna som var fylld med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sade: kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himlen från Gud. Staden var bruden. Men till den är ju då kopplat till judiska folket. Så att jag tycker att vi ska vara, som kristna, vara lite försiktiga med att kalla oss för brudeskaran och bruden och så vidare. För det snuddar faktiskt lite vid ersättningsteologi. Att vi ställer oss så väldigt i centrum, det ser man inte i de här bibelorden. Och jag har försökt leta verkligen att liksom, vem är bruden? Vem är hustrun? Ibland kallas hon den otrogna hustrun. Ja, men det är Israel. Nu tänkte jag faktiskt bara ta en liten avstickare och bara säga någonting, för det kan vara lite spännande, om talet 666. Oj, ja. Och vilddjurets märke. Vi läser ingenting där, utan jag tänkte bara säga att jag tycker det är att man ska inte gå på allt för liksom svulstiga tolkningar, utan man ska hålla sig till vad som står i Uppenbarelseboken 13. Och när det gäller detta mytomspunna tal 666, så skrivs det på grekiska. Man representerade det på ett sådant sätt så att man skrev 600 plus 60 plus 6. Och då uttryckte man det med bokstäver, och jag kan inte uttala det riktigt, men det var som chi, xi och stigma. Det var så man sa 666, eller skrev det då. Och det här stigma, det är ju ett ord som kan betyda märke, brännmärke, stämpel, tecken, kännetecken. Så det i sig, att 666 innehåller det här ordet stigma, det skulle ju kunna signalera någonting liksom lite mer ytligt. Det talas ju så mycket om ett chip. Men tittar man sen då på det grekiska ordet för märke, vilddjurets märke, så betyder det egentligen märkning, rispa, etsning, stämpel, gravering. Så stämmer det nu då, såna här tankegångar, så signalerar det ju mer att det handlar om något synligt märke som man har, som signalerar tillhörighet till vilddjuret. Jag har underordnat mig vilddjuret, ja, jag tar märket och det är synligt. Och då vill jag sen säga någonting om detta med att man inte ska kunna köpa och sälja om man inte har märket. Det står inte att man köper och säljer med hjälp av märket. Kom ihåg det. Utan det står att har man inte märket så kan man inte köpa och sälja. Och det här tänker jag på utifrån mina kunskaper om IT och system och servrar och sånt där, va? Att det är väldigt, väldigt enkelt för myndigheterna att ställa folk på kö, som det var när det var svininfluensan som man vaccinerades mot. Och så får man ett märke, och då, när det var svininfluensan, förde de in en i en databas att han har tagit det. Likadant blir det väl då när man tar märket att ska du ha märket? Ja, fast jag vill vara lite tuffare. Jag vill ha det i pannan. Så det kan bli den varianten. Och så förs det in i en databas. Ett enda kryss. Lennart gör... Ja, nu kan jag inte säga mig själv. Usch, det hade låtit hemskt. Svenne Svensson, den äldre, han har tagit emot villdjurets märke. Det är bara en liten bock i systemet. Och det var som jag sa igår, man kan då utnyttja ett sånt system som man kanske har haft för terrorism, för att kolla liksom, ska vi tillåta den här personen köpa och sälja? Ja, så börjar man använda samma system för villdjurets märke, bara att nej, han ska inte kunna köpa och sälja, den ska kunna köpa och sälja. Och när jag går till affären så spelar det ingen roll vad jag har för betalsystem liksom. Jag kan swisha eller dra kort eller vad som helst. Men när jag shoppar då digitalt utan kontanter så görs bara en kontroll. Har han behörighet att köpa och sälja? Ding, så frågar det ett centralt system. Ja, det är okej. Det är inga konstigheter. Det behövs inga nya valutor för att detta ska funka. Det behövs inte någon global liksom, gemensam valuta för att det ska funka. Och det behövs inget chip för att det ska funka. Jag behöver inte visa upp mitt märke varje gång jag ska shoppa, utan det räcker liksom att man drar sig kort. Det här är Lennart Jaretig som ska handla. Bing, en fråga till systemet. Har han märket? Nej, det har han inte. Du kan inte handla här. Varför det? Nej, det blir ju stopp i systemet. Du har antagligen inte tagit villdjurets märke, och det kanske de ser. Så enkelt är det att införa detta. Det är ju inte långt bort, och först måste bara kontanterna bort då. Och om ni nu tror ändå att man köper med hjälp av villdjurets märke, men tänker, ja, men hur ska jag då köpa när jag shoppar via datorn? Ska jag varje gång visa upp märket i datorn, eller jag ringer och beställer någonting, hur ska jag visa märket i sådana fall? Nej, det räcker ju då i en sån här framtida scenario att ja, vem är du som ska köpa? Ja, det är Lennart Jaretig. Bing, nej, du kan inte köpa. Jag kan inte ens liksom ta emot pengar. Det kommer att handla om transaktionsmöjligheter. Jag kan inte överföra pengar till någon annan. Och jag kan inte få pengar från någon annan. Jag kan alltså inte jag kanske har 3 miljoner på kontot, men jag kan inte röra det. Jag kan inte omsätta det. Så tror jag det kommer att funka. Och då krävs inga chip, inga nya betalsystem eller någonting. Då blir det inte dyrt att införa. Det kommer att gå jättelätt. Och därför tycker inte jag ni ska vara rädda för betalsystemen. För det är inte det Uppenbarelseboken 13 säger, att akta er för streckkoderna. Utan det vi ska absolut inte göra, det är att ta emot villdjurets märke. Det är det enda det handlar om. Gör inte det. Sen kan man ju tycka vad man vill om kontantlöst samhälle och sånt där. Men det kommer ju, Sverige är ju ett föregångsland. Och tänker jag också detta, vad smarta de var när de nu införde nya sedlar och nya mynt. Ja, då rök ju massor med sedelmaskiner och parkeringsautomater och sånt där, för man kunde inte ställa om dem till de nya sedlarna och mynten. Då var man ju på jättegod väg plötsligt att få bort kontanterna. Så Sverige är verkligen ett föregångsland i detta. Därmed inte sagt att det är här som allting kommer braka loss först. Ja, det var en liten parentes. Jag tycker det är ändå viktigt att tänka på det, så att man inte liksom hakar på vad som helst där, utan är vaken över det som kan komma smyga upp i befintliga system. Nu ska vi hoppa till tiden precis före tusenårsriket. Och då är vi i kapitel 20, vers 1-5. Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen, det är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken förrän de 1000 åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid. Och jag såg troner och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Men de andra döda levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Och detta är den första uppståndelsen, står det där av. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Det kommer vi att ha som är troende. Över dem har den andra döden, alltså domen, inte någon makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Och sen kommer evigheten. Och om man nu beskriver detta som står där, så har alltså Jesus kommit tillbaka, antikrist har förgjorts och Satan har blivit fängslad då för 1000 år. Och i anslutning till det så har den första uppståndelsen ägt rum. Och kan det, och det är alltså uppryckandet, för det vet vi att de döda ska gå före, vi ska inte gå före de döda, utan de ska först ryckas upp och sen ska vi tillsammans med dem ryckas upp och möta Herren i skyn. Men i samband med detta så har den första uppståndelsen skett. Kan det ha varit någon uppståndelse före den första uppståndelsen? Vad skulle det vara i sådana fall? Om detta är den första. Så här har vi också då ett bibelställe utav väldigt många som talar emot den här läran som man kallar pretrib, där man tror att vi skulle bli uppryckta före vedermödan och före det att antikrist träder fram. Vem ska han förfölja om vi blir uppryckta före? Men det är faktiskt så här, det finns oerhört mycket bibelställen som talar mot den här pretribläran och istället visar att vi kommer att bli uppryckta i slutet av antikristperiod när Jesus kommer tillbaka och liksom judarna vänder om och så vidare. Jag har skrivit en lång text om det i Bibelfokus, så ni hittar den där. Och det finns väldigt lite bibelstöd för att man skulle bli uppryckt då före antikristperiod. Det som man kallar för pretribläran. Pre-tribulation betyder det. Före vedermödan. Och jag har pratat med så här pretribbare om det och sagt, kan ni inte ge mig några bibelord? Nej, jag har inte fått några bibelord. De har möjligtvis pekat på det här att ja, men vi ska ju inte vara med om vreden. Nej, det ska vi inte. Men vreden och vedermödan är två olika saker. Så den är inte så bra. Som avslutning nu så ska vi gå till Uppenbarelseboken kapitel 6, vers 12-17. Och jag såg när lammet bröt det sjätte sigillet, då blev det en stor jordbävning, solen blev svart som en sorgdräkt och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter när det skakas. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop. Och alla berg och öar flyttades från sin plats. Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor. Och de sa till bergen och klipporna, fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronet och för lammets vrede. Ty deras vrede stora dag har kommit, och vem kan då bestå? Om vi nu tänker på de texter som vi läste tidigare om när Jesus kommer och hur folk då jämrar sig, så är det ju en god bibeltolkning, tycker jag, att den här texten handlar också om tidpunkten för Jesu återkomst. Och vi ser även det då i Matteus 24, vers 29-30. Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Och så Joel kapitel 2, som jag pratade lite om igår eller nämnde. vers 30-31. Och jag ska låta tecken synas i himlen och på jorden, blod, eld och rökpelare. Solen ska vändas i mörker och månen i blod, innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Och vi ska nu observera här att alla himlakroppar slocknar samtidigt. Och det här är inte frågan om något astronomiskt fenomen som man kan räkna fram i förtid. Utan det här är frågan om ett mirakel som Gud låter ske i anslutning till Jesu återkomst. Så det här är ett extraordinärt tidstecken som händer en gång i samband med Jesu återkomst. Och ni ska också begrunda det att det aldrig står något i Bibeln om att enbart en blodröd måne eller flera blodröda månar i rad skulle utgöra något tidstecken. Så är det inte. Så allt prat om blodröda månar som det har varit nu senast i januari och sen var det 2014 och 2015, det har ju såklart visat sig vara tomt prat och falska förutsägelser. För en del menade ju faktiskt att 2014-2015 då att nu kommer Jesus, och andra menade att nu börjar vedermödan. Men det har vi ju sett liksom att det skedde ju inte. Så det var så som Paulus skriver då, dikt och struntprat. Faktiskt. Och nu måste jag vara lite rak mot er. Man vågar vara det precis innan man ska åka härifrån. Att har du hakat på såna här budskap om de blodröda månarna och att du tyckte att det var jättehäftigt och lagt mycket tid på det, så be om förlåtelse för att du har låtit dig fascineras av sånt. Jag tror det är viktigt. Och be Gud att han plockar bort det i såna fall i dig, där såna här fascinerande, spektakulära budskap kan få fäste. Det finns ju något i oss som ibland drar iväg liksom. Men vi måste be Gud, det gäller mig och Anders också, att Gud plockar bort det i oss där sånt kan få fäste. Och det här är ju oerhört viktigt nu i denna tid, innan vi kommer in i en tid som blir ännu mer lurig än vad denna är. Så gå inte på sånt där. Det är ju så dystert. Det sitter folk i USA och tjänar stora pengar på sånt här, och vi köper deras böcker. Om det nu var ett jätteviktigt budskap, varför ger de inte bort böckerna då? Varför måste de kosta 250 kronor? Sen vill jag göra slutligen också en liten vädjan. Sysselsätta inte med att enbart studera alla såna här, eller ska vi säga, allt elände i kristenheten som vi har pratat om. Sysselsätta inte med att enbart studera sånt där. Och du kanske inte alls ska studera det. Vi är inte kallade till att vara experter på alla Satans djupheter. Det är inte jag heller. Jag talar ju hellre egentligen om hopp och evangelium och så vidare. Men vi måste också varna varandra, och ibland får man sätta sig in i saker för att kunna visa liksom att titta här är en villoväg, här gick du fel. Och varför var det fel? Och deppa inte ihop om du är vaken och ser allt elände som händer liksom, så deppa inte ihop. Det finns fortfarande ljus. Bara det att ni sitter här och är vakna och älskar varandra och så vidare, det är ju ljus. Så låt inte det mörka liksom förta det ljusa. Och kom ihåg det också, att vårt huvuduppdrag, det är ju fortfarande att göra folk till lärjungar. Och alla av oss måste inte vara ute på gator och torg för det. Men det är jättebra man är det. Men vi kan ha andra uppgifter bakom på något sätt. Man kan bidra till det på många olika sätt. Det är vårt huvuduppdrag fortfarande, ända in i slutet. Sen vill jag också med min erfarenhet av att, även som Anders då, köra för hårt. Men det, alltså, unna er gärna lite utav det goda också. Kör inte stenhårt hela tiden liksom. Gud har ju skapat goda saker. Han har skapat vackra saker. Han har skapat njutbara ting. Gud har ju faktiskt även skapat humor och musik. Så ta det lite lugnt ibland och unna er lite liksom rekreation och kanske något som förnöjer er och gör tillvaron lite godare. Man behöver det. Man behöver de här pauserna i livet. Och det säger jag inte minst till mig själv då. Och med de orden så vill jag tacka för oss. Ja. Och så Maria kanske vill avsluta. Tack så mycket ska ni ha.